Ny rapport från Skolverket och Universitetskanslerämbetet visar att elever som går på friskolor klarar högskolan sämre än elever som gått på kommunala skolor och fått motsvarande betyg. Och det här är något som åter väckt liv i diskussionen om glädjebetyg i svenska friskolor. Med mig för att diskutera det har jag nu Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi som leder en utredning om betygsinflationen i svenska skolor. En utredning som tillsatts av regeringen. Välkommen till magasinet.
Ja, tack så mycket.
Om vi börjar då med den här nya rapporten från Skolverket och Universitetskanslerämbetet, vad drar du för slutsatser av resultaten i den och just när det gäller då betygsinflation?
Ja, den verkar ju visa att det är ytterligare ett tecken på att friskolor är mer benägna att använda den här möjligheten att sätta för höga betyg. Och då kan man väl säga att nu är det här i sin helhet, men generellt sett så gäller ju att om man har hög lokal konkurrens, om det finns många skolor att välja på i en kommun, då tenderar betygsinflationen att sticka iväg. Däremot om det bara finns en enda gymnasieskola, alla går i den, då sticker det inte iväg. Och antagligen är friskolor mer benägna att utnyttja den här möjligheten. Men grundproblemet är ju att vi har ett system där det överhuvudtaget är möjligt att sätta för höga betyg som en del av, som ett konkurrensmedel.
Jag ska säga det också att Magnus finns med oss här på Zoom, så skulle det svaja lite i ljudet så beror det på det. Jag tänkte vi ska återkomma lite till åtgärder sen, men jag tänkte bara börja med lite mer då just kring friskolor och höga betyg. Är det så att... kan man säga ändå att friskoleelever generellt får högre betyg i förhållande till sina prestationer jämfört med elever som går på kommunala skolor?
Det finns ju flera studier som pekar på det. Den slutgiltiga studien har väl inte gjorts, så att säga. Det finns alltid de som inte vill se det här som säger att det skulle kunna bero på någonting annat. Det skulle till exempel då möjligen kunna bero på att friskoleelever systematiskt har sökt sig till lite svårare utbildningar eller till mer attraktiva universitetsorter. Men det här är ju, här kontrollerar man ju för vilken inriktning som det är på den här utbildningen. Så att det är väl den bästa studien hittills som visar på att vid samma betygsnivå så tenderar barn från kommunala skolor eller elever från kommunala skolor att klara sig bättre på högskolan under det första året.
Och varför ser det ut så här, tror du?
Det är helt enkelt så att det är ett konkurrensmedel att sätta glädjebetyg. Och om de här studierna stämmer så kan man säga att i totalen så har friskolan varit snabbare på att utnyttja den här möjligheten för att bli attraktiva.
Och vad betyder de här resultaten, skulle du säga, för friskolebranschen?
Är det någon bransch, är det någon som är betjänta av eller verkligen behöver ett system, ett betygssystem där det inte går att sätta glädjebetyg, där skolan verkligen kan visa att de betyg vi sätter, de har substans, de är korrekta, så är det just friskolor. För att man kan tycka vad man vill om det, men om det är ett problem någonstans, om det är någon som har misskött sig, så tenderar det att bli en större skandal när det handlar om ett vinstdrivande företag än om det handlar om en kommunal verksamhet. Det har vi sett samma erfarenhet när det gäller äldreboenden, så har det blivit mycket större skandal att det har varit vanvård på äldreboenden som är privatdrivna jämfört med kommunalt drivna. Så att det är väldigt viktigt för friskolebranschen att få ett betygssystem som det inte går att fuska med.
Så du skulle säga att det här är egentligen bara dåliga nyheter för friskolebranschen. Det är inte bra att de gör så här, om det nu är systematiskt, därför att de förlorar bara på det själva.
Självklart, men de förlorar på det själva. Sen så är det ju så att friskolekoncerner De styrs ju inte, så att säga. Det är inte så att vd:n för friskolekoncernerna sitter högst upp och bestämmer betygen, utan de bestäms ju lokalt lokalt, och där finns ju en rektor där som förhåller sig då till den lokala konkurrensen och så. Så att det är inte så att man på högsta nivå har någon som helst möjlighet att sätta stopp för det här, utan för att det kan bara sätta stopp för genom vattentäta system som staten helt enkelt bestämmer över och inför.
Men kan man säga att det är någonting i själva friskolesystemet som gör det här möjligt?
Jag skulle säga så här, att när man inför elevval eller kundval och konkurrens, då är det helt nödvändigt att det offentliga gör det här därför att man vill att det ska bli bättre och att det ska kosta mindre, alltså kostnadseffektivare och högre kvalitet, mer för samma pengar kan man säga. Och då måste man ju, om man gör det, måste man verkligen tänka igenom hur ska ett sådant system riggas för att vi verkligen ska åstadkomma det. Och där har man inte, det har man inte tänkt igenom, utan man har skapat alldeles för många smitvägar i systemet. Och då, det som vi ser idag, det är vad man kan förvänta sig och en tränad nationalekonom kan säga bara genom att titta på problemet, att det här problemet kommer att uppstå.
Vad politikerna, vilket ansvar har de?
Ja, det är ju de som har det slutgiltiga ansvaret. Det är ju de för det första som har infört det här skolvalssystemet. Det är de som i 30, snart 32 år har förvaltat det här systemet och borde ha för länge, länge sedan rätta till den här typen av svagheter så att vi hade sluppit se den här typen av resultat med glädjebetyg, med icke-rättvisa betyg också. Det är en annan del av det, att en viss prestation av en viss elev bedöms inte på samma sätt på alla skolor. Och det är ju som att betygen ska vara rättvisa. Men det ska också vara rättvisa över tid, så det får inte vara som det finns inflation i systemet. Så betyder det att någon går ut gymnasiet, ser att mina betyg, de räcker till att komma in på en viss utbildning som jag vill gå på, men jag vill vänta ett par år. Och sen 2, 3 år senare när man då söker, då visar det sig att ens betyg inte längre är konkurrenskraftiga för att det har varit betygsinflation där under de 3 år som man väntade. Och det får man, sånt system får man heller inte ha. Men båda de problemen har man så att säga släppt fram genom att inte vara noggranna med hur man reglerar systemet helt enkelt.
Om vi går in lite mer på lösningarna då, hur ska man råda bot på det här tycker du?
En självklar lösning och enkel lösning, det är ju det som man gör i Storbritannien till exempel, eller i det IB-systemet, International Baccalaureate-systemet, som vi har faktiskt på ungefär 30 skolor i Sverige, 30 gymnasier. Ungefär, jag tror det är drygt 1 000 svenska studenter varje år som tar så kallad IB-studentexamen. Det här sker ju genom att man har studentskrivningar. Man går upp och skriver i ett antal ämnen under en period på slutet. Och sen så rättas de här skrivningarna någon helt annanstans av helt andra människor som du inte har haft någonting att göra med. Och sen får du tillbaka ditt resultat, och då i det fallet då så kan man säga att lärare och student, de jobbar tillsammans för att se till att eleven får så bra studentbetygsresultat som möjligt. Det är en väg att gå.
Men vi
Det tror
har
jag inte, jag tror inte den vägen som är framkomlig i Sverige, utan vägen i Sverige, det är helt enkelt att lärarna sätter sina betyg, men det medelbetyg inom vilket de har möjlighet att sätta sina betyg, sett på gruppen eller i skolan i ett visst ämne, det måste bestämmas med någon typ av nationella prov eller examensprov.
Vi har ju det idag. Vad är det som är fel med de nationella proven vi har idag då?
De har inget som du kan, du behöver inte bry dig om resultaten på dem överhuvudtaget, utan du kan sätta precis vilket betyg du vill, så att en elev kan ha underkänt på det och du kan ändå få ett C eller ett B eller så genom att du säger att Det står i instruktionen att man särskilt ska beakta de nationella proven, men det har ingen juridisk tyngd eller överhuvudtaget, så man behöver inte bry sig om det. Och det ser vi också att det finns skolor som systematiskt höjer eleverna i genomsnitt mer än ett steg. Det finns till och med något exempel där man i genomsnitt har två steg. Och då förstår man att de som har A kan inte höjas alls, de som har B kan bara höjas ett steg. Så det blir ju extrema höjningar på de som har F, E, D eller C på de här nationella proven för att man ska kunna åstadkomma det. Så att det är bara tomma ord helt enkelt i dagsläget.
Men vad kan man göra då? Menar du att det ska då vara de nationella proven, att det ska vara någon lag eller att det ska vara obligatoriskt att det ska ingå i betygssättningen? Eller hur gör man det här så att det funkar bättre än det gör idag?
Ja, det finns ett antal olika modeller. Skolverket gjorde en större genomgång, ett flerårigt projekt här om året där man kan se om det ska bli styrande för snittet i ett ämne eller om man ska använda, så att säga, om man ska moderera betyg baserat på genomsnittet i alla nationella prov eller något liknande. Det finns olika modeller, men i grunden så måste man helt enkelt hitta en modell för att göra nationella prov, och man får inte, och de kommer på något ge ett visst resultat på skolnivån. Och det kan man inte bryta igenom sen i de genomsnittsbetyg man sätter. Däremot kan läraren naturligtvis inom ramen för ett snittbetyg bestämma över enskilda elevers betyg. Men om man ligger på snittet och sen så vill höja en elev, då blir man tvungen att sänka en annan elev för att kunna göra det. Så att någonting sånt tänker vi oss, och det är alltså helt nödvändigt att göra det om vi ska kunna ha kvar det här systemet med konkurrens och skolval.
Men de nationella proven ska då också ha mer vikt, så att säga, än vad de har idag?
Alltså, de har ju mer vikt helt klart på gruppnivån. Sen är det en öppen fråga om det resultatet som man har på det nationella provet ska vägas in i meritvärdet eller inte. Alltså, det meritvärdet är det som man har med sig till exempel när man söker då till en högskoleutbildning. Idag är det ju då 2,0 som är så att säga full pott. Och man kan mycket väl tänka sig att det finns med i meritvärdet. En viktig sak här som talar för det är ju att vi måste skapa väldigt starka incitament för alla elever att göra de här nationella proven. För annars, om man inte gör det, så kommer det bli incitament för skolan att, så att säga, hinta till svaga elever att du kan väl stanna hemma. Så att de som man känner sig ganska säker på att de kommer att sänka snittet, de skulle skolan tjäna på att de stannade hemma. Då får man ett högre snitt att jobba med, men det måste man också förhindra. Så är det, man kan inte ha några illusioner. När man väl har ett konkurrenssystem, när man väl har både framförallt vinstdrivande aktörer, då får man inte ha några illusioner om att ja, det blir nog bra, utan man måste redan från början tänka i termer av att här gäller att täppa till alla möjligheter till att så att säga hitta vägar som inte är bra för att ge för höga betyg. Så att det får inga illusioner på den punkten. Det är helt nödvändigt.
Från Friskolornas riksförbund menar man att det snarare handlar om att vi har ett dåligt betygssystem. Vad säger du om det argumentet?
Jo, det är klart att det är ju sant. Hade vi haft ett riktigt bra betygssystem så hade som var fusksäkert, att det inte gick, precis som jag, utan hade varit ungefär av det slag som jag skissade här innan, då hade inte problemet funnits.
Okay.
Det som Friskolornas riksförbund borde ha gjort sedan 30 år tillbaka skulle varit att lobba för ett sådant system och att ha tagit fram ett sådant system eller olika förslag på sådana system och krävt, så att säga, att system som var fusksäkra och inflationssäkrade, men det har man inte gjort. Nu säger man att man vill ha det, men det är ju så att säga under galgen lite grann. Det borde man ha sagt för länge sedan. Jag och Jonas Vlachos skrev redan 2009 den första stora DN Debatt-artikeln där vi pekade på problemet och visade på orättvisor och betygsinflation. Och jag var till och med då och gjorde föredragningar om det här och försökte säga till branschen att det här är ett överlevnadsfråga för er, att ni faktiskt lobbar fram eller liksom driver frågan om inflationssäkra och fusksäkra betygssystem. Men det fanns inget intresse för att göra det då, utan var och en körde så att säga på sitt sätt. Vilket gjorde i ett decentraliserat system att de olika skolorna var mer eller mindre benägna då att utnyttja de möjligheter som fanns för att öka sin konkurrenskraft och sin attraktion genom att ha en förmånlig betygssättning.
Det rapporteras ju mycket också om press från elever och föräldrar på lärare att man ska ge högre betyg och så här. Behöver lagstiftningen ändras där på något sätt för att ge lärarna ett ökat mandat?
Ja, alltså ett viktigt skäl till att läraryrket har tappat så i status, att människor lämnar yrket, att det är svårt att få akademiskt starka personer att välja yrket, är ju just att elever och föräldrar har för stort inflytande relativt läraren. Läraren bestämmer sig, är så att säga inte chefen i klassrummet eller bestämmer. Och när man har flyttat så mycket makt till elever och föräldrar och dessutom betygen är så avgörande, då är det ju liksom, det är som ett brev på posten att vi får den här typen av övertalningsförsök eller till och med hot. Eller kanske till och med, jag menar, vi har inte sett, det finns inga bevis på det ännu, men det här är ju en arena som är möjlig för mutor och så om man lägger upp det på det här sättet. Och det talar ju ännu mera för ett system som är fusksäkert, att då försvinner de här frestelserna. Och om det ändå är så att det finns kvar hot och problem och så, då kan det ju mycket väl vara så att vi så småningom kommer att landa i ett system där betygssättningen är helt externaliserad och bygger på studentskrivningar så som man har i England till exempel då.
Och
Så det är
med
inget England och IB-systemet, för då finns det ingen möjlighet att hota lärare med eller göra påtryckningar mot lärarna.
Och med externaliserat, då menar du att det är inte läraren utan det är någon
Extern som
annanstans
sätter,
extern som
ja,
sätter
och
betygen.
lite konstigt nog så, eller så är det ju så att det tror i Sverige så, läraren har ju alltid satt betyget och man ser det som ett stort privilegium eller någonting som man absolut vill göra. Det lärarnas kompetens och en del av hela deras professionalitet. I England då så ser man det precis tvärtom. Man tycker det är oerhört skönt att inte behöva sätta betygen. Samma på IB-lärare som tycker, IB-systemet tycker det är väldigt skönt att de slipper att sätta betyg. Man är så att säga coachen för eleverna. Man jobbar tillsammans för att nå ett mål om ett bra resultat och ett resultat som är bedömt som någon annan. Man slipper det här att både vara coach och tränare och domare, vilket är en väldigt, väldigt svårt att vara det. Och så att konstigt nog då, så är det ingen som tänker så i Sverige ännu, men det kan mycket väl förändras på lång sikt.
Om vi återgår lite till friskolorna, kan det vara så till och med, tror du, utifrån vad du har sett och du kan ju frågan bra, att vissa friskolor lockar till sig elever just för att de sätter högre betyg?
Det tror jag, alltså elever har ju stenkoll på det här i alla fall i områden som om vi tar Stockholm, Göteborg och så vidare, där det finns de stora städerna, där det finns mycket att välja på. Så det är klart att eleverna vet att på den där skolan är det lätt att få bra betyg. Där skulle jag till exempel skulle kunna ha ett jobb vid sidan av, kanske jobba 10-15 timmar i veckan vid sidan av och ändå kunna få de betyg som jag eftersträvar. Går jag däremot på ett annat gymnasium så kommer jag att kommer jag vara tvungen att jobba mycket hårdare, kanske till och med, även om jag gör det, så kanske jag i alla fall inte uppnår de betyg som jag hoppas på. Så att det är klart att det är frestande. Och det är också faktiskt så att huvuddelen, det ska vi ha klart för oss, huvuddelen av omotiverade betygsavvikelser med nationella proven och betygen är att på skolor där eleverna är relativt sett svaga, där är det lättare att få en bra betyg. Men på skolor där som lockar till sig väldigt bra elever, där tenderar de att få i genomsnitt för låga betyg istället, i förhållande till till vad de har åstadkommit. Det vill säga, det är relativ betygssättning lokalt i ganska stor utsträckning. Och det är den viktigaste avvikelsen faktiskt från nationella proven och betygen, att man får för låga betyg om man går på skolor med väldigt starka elever. Så att det här är mångfacetterat.
Den här utredningen då, som du leder, den ska vara klar senast i februari nästa år. Du har varit inne på lite olika åtgärder, men kan du berätta lite om vad ni har kommit fram till eller vad du tror att ni kommer att presentera?
Jag är helt övertygad, vi kommer inte ha några problem att presentera ett inflationssäkert och så att säga likvärdigt systemet, och en viss prestation kommer att bedömas lika på i alla fall på gruppnivån, oavsett var den genomförs. Så att det blir ett bra system. Sen så måste men det är komplicerat. Det kommer säkert vara 800-900 sidor utredning för att reda ut allting, men vi kommer så att säga sätta ner foten och landa i det är det här som vi föreslår. Men sen måste politiken våga ta de här besluten, och det är faktiskt viktigt att man inte inför då en massa små nödutgångar och säkerhetsventiler, för då börjar många springa på dem så att säga. Om man får Det är naturligtvis synd om någon som har dyslexi, men om man ger för mycket fördelar till de som lyckas få en diagnos som att de är dyslektiker, då helt plötsligt så är det efter ett tag så är det väldigt många som har lyckats få en sån diagnos, för att då har man längre skrivningstid. Man kanske till och med får göra skrivningar muntligt, tentamina muntligt istället för skriftligt och så där. Det här är ju alla sådana saker börjar i USA, och i överklassområdena i Connecticut i USA så kan det vara 40-50% av pojkarna som har dyslexi diagnos därför att det ger fördelar. Så att det här igen är ytterligare en sån här sak. Man får inte ha illusioner om att det löser sig, och det, utan man måste skapa ett vattentätt system. Och exakt hur det ska vara, det vill jag kanske inte gå in på. Vi har ett par, tre alternativ som vi jobbar med, men grundprincipen är att de här nationella proven, de skapar ett genomsnittsbetyg i gruppen som skolan måste förhålla sig till. Eller lärarna måste förhålla sig till och inte kan bryta igenom. Det är grundprincipen.
Till sist, vad tror du? Tror du politikerna kommer att lyssna på det här nu?
Ja, det tror jag. Alltså, annars hade inte jag hade aldrig tagit på mig det här uppdraget och ägnat, vad blir det, en stor del av 1,5 år av mitt liv till att engagera mig i det här, om jag inte hade trott att det skulle göra en stor skillnad. Jag menar, jag har så mycket annat jag skulle kunna gjort istället. Men om det här lyckas och vi får igenom ett bra system, så kommer det ha en fantastisk betydelse. Det kommer för det första underlätta för, om man inte kommer från privilegierade omständigheter, att det blir väldigt mycket tydligare. För det måste mappas mot ett innehåll som blir tydligare än idag. Det kommer göra det lättare alltså för den gruppen. Och det kommer också att, skulle jag säga, bli kunskapsdrivande. Alltså man kommer belönas för att skaffa sig mera kunskaper, så vi kommer att, när det här implementeras, i mycket högre grad också kunna implementera en mer kunskapsinriktad skola. Och det är en förutsättning för att Sverige ska ha fortsatt bra välståndsutveckling och bryta de här problemen vi har med integrationen och så vidare.
Då får vi säga tack till dig, Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi som leder en utredning om betygsinflationen i svenska skolor. Tack för att du var med i magasinet.
Ja, tack för att jag var med. Tack och hej.